Bingo firar 10 år av låga priser. Och det ska firas ordentligt. Registrera dig i appen så att du inte missar allt det roliga. Ingo, kom längre för pengarna.
Först ett budskap från vår samarbetspartner. Back to back mot Malmö känns som 6 salta pinnar in på Rögle-kontot. Vågen Försäkringsbyrå saltar gärna ditt kapital lite extra. Karen står alltid redo på Östergatan 22 och det spills inget i onödan. Vågen kryddar dessutom rådgivningen med god service. Testa så får du se. Vågen för vågen.
We're here to win a championship. I mean, I'm not no issue saying that. Well, that's why are we doing this? It's to win. I mean, I don't think anybody that's involved at this level has any other intention, so let's not be afraid to say that.
Många av de killarna som är här, många av dem som har återvänt, återvänder på grund av att det sker saker som de tror kommer leda till att Rögle kan vara topplag i SHL.
3-0 borta mot Färjestad var ett riktigt form- och styrkebesked av Rögle. Och det gör att man är i serieledning igen. 93 poäng, 3 poäng före Luleå på andra plats. Och dessutom har Luleå en match mer spelad. Rögle är på väg mot nytt poäng bästa för klubben. På väg mot en historisk serieseger. På väg mot, ja, ni som lyssnar vet vad jag syftar på. På väg mot kanske då ett SM-guld. Daniel Roth, Linus Salin, Mattias Hjelm. Vi har en del att ta tag i här.
Känns så.
Hörde du att jag försökte göra ett lika bra intro som du förra veckan igen?
Det gjorde du ju.
Ja, vad fick jag där, Rut?
5 av 5.
Ja, minst 3+.
Det känns skönt att du är tillbaka, Hjelm, i alla fall.
Går inte att fylla Hjelmskis.
Jo då. Tack. Det är kul att ni ändå vill ha mig här.
Du var någonstans och vandrade i några berg eller något liknande, eller?
Jag var uppe i år och åkte skidor. Skidor?
Underbart.
Norr om Dalarna.
Men du har mer nytta här, Hjelm, eller hur?
Ja. Fast man saknar de svarta backarna också.
Nej.
Ja, det gör man. Nej, vi släpper skidåkning här. Det finns så mycket viktigare att prata om.
På med bindningarna. Nu åker vi.
Nu kommer vi definitivt att köra i svarta backar. Absolut. I veckans avsnitt av Rögle-podden.
Det börjar bli skarpt läge. Vi kan inte göra något annat.
Nej. Nej. Vad säger ni spontant här nu direkt om det Rögle som vi faktiskt bevittnar?
Att det börjar kännas som att det drar ihop sig. Det ligger någonstans i luften också tycker jag. När man känner av stämningar, man pratar med spelare, man pratar med tränare och ser matchen också, så tycker jag att det finns massa tecken på att det är nu det här skarpa läget som vi nämnde nyss, att det verkligen är här. Och det blir bara skarpare och skarpare för varje dag som går.
Verkligen. De här sista omgången kan ju vara lite transportsträcka ibland, men det känns som att det är kamp runt varje sträck. Rögle är liksom en historisk första plats och fightas för och 2 derby på ingång. Och inte minst kanske det vi såg igår också som gav lite extra krydda, ett kraftfullt formbesked i Karlstad.
Ja, vi fortsätter där nu när du tar upp det, Daniel. Jag satt ju då och bevakade den, visserligen på distans hemifrån, men ändå, jag slogs av en tanke igen som jag sett flera gånger den här säsongen, att Rögle kan vara så fruktansvärt svårt att göra mål på. Och när backbesättningen uppträdde som de gjorde mot Färjestad, då är det nästan omöjligt.
Ja.
Tar jag i nu här?
Ja, lite kanske. Men du är inte helt fel på det. Alltså det försvarsspelet man såg mot Färjestad är ju ett... Nog det tecken eller nog det beskedet som tränarkonstellationen helst hade velat ha just nu. För man vet att man har duktiga målvakter. Man vet att man har en jättebra forwardsbesättning, men just backsidan försvarsspelet är ju den pusselbit man vill ska passa under de här sista omgångarna innan man går in i ett slutspel.
Och det, innan du får säga någonting, Daniel, det är ju faktiskt så, målvaktsspelet ska lyftas här också. Kristoffer Rifalk har haft en jättebra säsong. Kalle Klang har imponerat i sin debutsäsong i SHL. Kalle Klang höll sin första nolla, var jättebra. Och i försvarsspelet så räknas ju också forwardspelarna in. De gör ju sitt jobb hemåt också, så att inte de glöms bort i sammanhanget.
Nej, jag publicerade precis en krönika i talande stund onsdag eftermiddag där jag skrev att vägskäl är ju ta i, men man var ändå lite nyfiken på var Rögle stod igår efter att ha förlorat bortamatcher i Växjö och Brynäs, om man skulle förlora liksom en tredje raka bortamatch. Och det var intressant för att Färjestad kom ut, såg ju väldigt starka ut i första perioden tycker jag, och sen kopplar Rögle greppet, men det är ju intressant med de matcherna. Alltså i stort sett efter varje match så har ju motståndarna sagt att vi kom inte upp och vi var inte riktigt där liksom. Men någonstans de här matcherna när motståndarna är fullt påkopplade i första perioden och till och med lite bättre kanske, de är ju de mest intressanta tycker jag. Då kan man ju egentligen, det är klart att Färjestad hittar säkert anmärkningar på sin prestation i andra och tredje, men någonstans när Rögle svänger om en sån match och vinner den på det övertygande sättet. Det var, jag såg inte riktigt det formbeskedet komma, det måste jag säga. Jag skrev att jag tycker att det kändes som en slutspelsseger. Ramstark försvarsspel, 100% i närvaro och sylvast powerplay. Det är ofta, det känns som skolboken för hur man vinner en slutspelsmatch på bortaplan.
Sylvast powerplay, vi kanske ska ta oss in på det också. Adam Tambellini gjorde comeback. Han har ju då alltså bara spelat en SHL-match innan matchen mot Färjestad av 14 senast. Han hade missat 13 av 14 matcher. Sen hade han också då den här CHL-finalen, men han har inte spelat särskilt mycket, om man uttrycker det så. Det har varit OS-uppehåll, eller ja, han har varit upptagen med OS-spel med Kanada, han har varit skadad. Och så kommer han in igen då och är ju precis den där länken som har saknats i powerplay. Och är ju jättebra.
Ja, man ser ju vilken X-faktor Adam Tambellini är för Rögles powerplay. Jag skulle också vilja nämna i sammanhanget att det är väldigt imponerande av honom att han har varit borta så pass mycket och varit skadad ändå ganska länge. Känns missat många matcher och komma in och hålla den nivån som han gjorde mot Färjestad. Det är inte många spelare behöver ju 1, 2, 3 omgångar och spela igång sig själv och hitta timing och allt sånt där. Men Tambellini verkar ha en förmåga att liksom starta på en väldigt hög punkt när han kommer tillbaka. Men just för powerplay-spel blev det ju väldigt tydligt mot Färjestad vad han betyder. Alltså, och det är ju enormt mycket. Man såg ju direkt att Ekstol Jonsson hittar tillbaka till sin gamla radarpartner med den passningen i sidled. Och helt plötsligt så blev motståndarna lite förvirrade. Vem ska vi plocka bort? Man måste gå hårt på Tambellini. Öppna upp ytor för andra. Också då samarbetet Everberg-Tambellini. Första målet Everberg. Vet exakt vad Tambellini kommer att göra, vad han behöver göra för att ge honom bästa förutsättningar och göra mål när han står där och skymmer framför. Så att, nej, det blev ganska tydligt vad den injektionen betyder.
Så att igår lyckades absolut inte plocka bort Tambellini. De kan inte se hotet komma. Han fick ju rätt så goda ytor att jobba på egentligen båda sina mål. Det har man ju sett, de ytorna har man också sett försvinna längs vägen. Men nej, jag håller med. Otrolig X-faktor för det powerplayet.
Och sen det avslutet, det första powerplay-målet där, avslutet av Tambellini, det är ju sånt prickskytte av rang. Man kan ju knappt se det på reprisen ens att det finns en lucka där. Men han hittar en lucka, han hittar en möjlighet längst bort vid bortre stolpen. Och som han själv uttryckte det, att jag tror inte målvakten kunde spåra den pucken eller se den.
Nej. Powerplay är ju en grej som står ut. Så håller jag med om, pratade om det igår igenom backsidan, tycker jag verkligen också stod ut. Allt ifrån Wojtek Mossyk som jag tycker mer och mer ser ut som det stora sista minuten. Fyndet, otroligt skicklig back, inte så flashy men otroligt värdefull. Ända bak till liksom grindstängare Samuel Johansson som är med lite på nåderna. Andra är skadade, men väldigt hög nivå på backsidan rakt igenom.
Ja, och Samuel Johannesson som då fick spela tillsammans med Tony Sund eftersom Valtteri Kemilainen inte kunde vara med.
Och Samuel Jonsson också, ja, är skadad.
Ja, precis. Men Samuel Johannesson som ju då är lite in och ut och så, att han kan prestera på den nivån och han syntes ju verkligen i matchen mot Färjestad också. Långa, aviga dragningar och involverad i spelet. Och jag kände, för första gången var det väldigt enkelt att sätta betyg rakt över på backarna. För det var ingen som föll ur ramen. Alla var väldigt bra.
Ja, det tycker jag verkligen. Även McKiernan som jag har fått inne på innan. fortsätter på den höga nivå han har parkerat på sista tiden. Så att, det tror jag är en stor nyckel för dem, för att det är nog inte bara vi utanför som har liksom identifierat backspelet som någon slags svag länk, som du sa Linus. Det har varit ett återkommande bekymmer hela säsongen. Och man ser ju när de är så här påkopplade och så snabba i tanken, så löser man sina försvarsproblem. Man kommer ur press och man kommer iväg från egen zon. Och som ni sa, man har stora offensiva hot också, för de har ganska många skickliga backar som är duktiga på att hålla i pucken, spela runt och liksom skapa tryck, hitta forwards och komma till egna avslut. Så det är en stor nyckel för hela deras spel.
Måste också få nämna ett par ord till om Kalle Klang, som ju då höll sin första SHL-nolla någonsin och uppträdde genomstabilt.
Ja, jag var inne på det i min krönika och det är möjligt att jag sätter mig på för höga hästar, för att jag är verkligen ingen målvaktsexpert, men man har ju följt Klang under säsongen och ett resonemang i min krönika om det är att jag tycker ju inte att han har Kristoffer Rifalks lugna positionsspel, och det är ju ganska rimligt. Rifalk har ett antal SHL-säsonger under bältet. Jag tycker att Klang har gett ett yvigare liksom, vad ska man säga, ett yvigare intryck. Men igår mot Färjestad var första gången där jag tycker att han utstrålade ett komplett lugn. Och han är förstås hjälpt av ett jättebra försvarsspel, vilket gör att, som jag skrev, att han blev ju inte nominerad till veckans räddning, för det var inte den typen av match, men han utstrålade ett otroligt positionsspel och lät liksom på något vis puckarna komma till honom istället för att han var en sån som kastade sig efter dem.
Kanske så är det så att personligheten många gånger avspeglas i sitt eget spel också. Kristoffer Rifalk är lugn vid sidan om och tar inte till de stora orden. Kalle Klang, att intervjua honom, han har inga hämningar där.
Det gillar du?
Ja, jag gillar det. Jag känner mig själv som en yvig människa, så det är klart att... Så yviga människor kan ju kanske förstå yviga människor. Nej, men jag vet inte, det är ju bara en tanke out in the blue, men jag vet, ja, kanske att personligheten ändå avspeglas lite grann i ens egen stil, spelstil.
Det kan nog spela in. Sen tror jag att det handlar mycket om att var han är i sin karriär. Han är fortfarande väldigt, väldigt tidigt och i början. Det är klart att jag är helt säker på, om du spolar fram 3-4 år så ser inte Kalle Klang ut så här. Då ser han mer ut som Rifalk. Han kommer förhoppningsvis ha kvar samma yviga personlighet utanför isen. Men jag tror att han kommer se mer ut som han gjorde mot Färjestad än han har gjort kanske tidigare under säsongen.
Och just den här faktorn, att Rögle har två målvakter i väldigt god form, det bör vara väldigt betydelsefullt inför slutspelet.
Jo, men det är det såklart. Det är, alltså, för att gå hela vägen till guldet så måste du ha framförallt en målvakt som prickar den här storformen och kan rädda de här jämna matcherna åt dig. För det kommer att komma matcher där Rögle har en sämre dag spelmässigt, och då gäller det att de ska kunna lita på sin målvakt. Så enkelt är det ju. Men det känns som att som Rifalk, med hans rutin och det han har byggt upp och samlat på sig, också den här COL-finalen som säkert gav jättemycket, att han har tagit ett stort steg mot att bli den här målvakten som bär Rögle hela vägen fram. Men då står ju sig såklart.
Nu tycker jag att det har vi varit inne på innan, eller jag, att den här situationen hade de inte riktigt i fjol, för de hade en situation där Johan Gustafsson inte matchade Rifalk. Så Rifalk stod väl alla matcher i slutspelet utom den sista i Växjö.
Ja, då bytte de till Gustafsson, ja. Precis.
Och jag tror helt enkelt inte att man kände att man hade en målvakt som man kunde byta med. Nu är jag rätt säker på att Rifalk kommer att stå 80% av matcherna, men när som helst kan man byta och kasta in Klang och hela laget kommer att lita på honom.
Ja, för det kan ju också hända att den första målvakt går sönder och är skadad. Det var inte allt för länge sedan det hände väl. Så Nej. Sent som förra säsongen med Växjö. Eller minns jag fel här?
Nej, jag tror du minns rätt.
Det minns helt rätt. När Viktor Fast väl gick sönder.
Sen jag vet att det är två liksom saker som är på en helt annan nivå. Men man ska ändå inte glömma att Kalle Klang, trots att han är så ung, har den kvalresan med Kristianstad bakom sig från förra säsongen också, apropå att spela viktiga matcher i utsatta lägen. Där var han ju helt fantastisk för dem och nästan helt på egen hand faktiskt i slutändan rädda kvar dem i allsvenskan. Sen är det ju, nivåskillnaden är ju gigantisk såklart, men mentalt, psykologiskt, att veta att okej, när det gäller mycket så pallar man för det trycket och man har levererat i sådana här allt eller inget situationer innan. För en så ung målvakt så tror jag att det är viktigt för honom.
Nu verkar ju Kalle Klang vara en målvakt som tror väldigt mycket på sig själv. Alltså det verkar inte bo mycket tvivel i kroppen. Men jag tror ändå att den här matchen i Karlstad, inte bara att liksom det blev en nolla, men att det såg ut som det gjorde, tror jag var väldigt betydelsefullt både för honom själv och för hela laget, rent förtroendemässigt.
Ja, jag tror också att för Kalle Klang, som jag har sett honom i alla fall, så är han är helt orädd inför såna situationer som kan skapa nervositet eller oj då, hur ska jag klara det här, och i frilägen, straffar, allt sånt där. Han är ju, verkar ju bara bli bättre och bättre ju mer som står på spel. Det är min känsla.
Ja.
Vi får se hur det blir nu då.
Jo, men det känns ju som, vill man liksom pricka av grejer inför ett slutspel, så har de fått det mesta av pricket nu. De har två formstarka målvakter, de har en backsida som har uppgraderats rejält och som fungerar, och forwardsidan har varit stark hela vägen. Där är väl bara de sista pusselbitarna som ska in. Ska Britén vara med? Kommer Sjögren tillbaka nu? Hur ska man formera liksom centergänget liksom, vem ska spela var i hierarkin? Men annars känns det som att de har väldigt mycket på plats inför slutspelet.
Det känns som att de här sena värvningarna, Valtteri Kemilainen, Wojtek Mosik och Daniel Klar faktiskt.
Klar? Daniel Klar?
Daniel Saar. Så är jag klar?
Mm.
En gammal journalistkollega. Förlåt Daniel Saar och hej Daniel Klar på Sveriges Radio. Nåväl, Daniel Saar. De tre värmningarna har ju verkligen, verkligen lyft Rögle till en annan nivå.
Ja, det måste man säga. Och som sagt, jag är framförallt väldigt imponerad av Mosik. Jag tycker det ser inte alls flashigt ut. Det ser inte ut som han är snabbast eller starkast eller roligast. Liksom. Men det är inte många misstag. Det är inte många förlorade dueller. Det är inte många passningar till fel adress. Han gör väldigt mycket kloka saker.
Men det är ju vad tog Lesund med sig ut genom dörren när han lämnar på grund av skada för resten av säsongen. Det är ju många av de bitarna som Mosik nu bidrar med. Den här alltså rejälheten framför mål, att han får stopp i spelet, kan få stopp på långa anfall, vinna en puck och spela till en medspelare, få till ett byte. Som du säger Daniel, det är inte så flashigt, men framförallt vid den här tiden på året så måste det göras. Någon måste göra de här grejerna för att kratta för de andra och för att hjälpa laget i egen zon. Så att en ersättare till Lesund vill Rögle ha, och det har man ju verkligen fått om man ser egenskapsmässigt. Plus lite till kanske, för jag tror att Mosik har en annan offensiv kapacitet. Jag tycker man ser det när han står och söker passningar i offensiv zon och lite sånt där. Att det finns någonting inneboende i honom som inte riktigt har kommit ut ännu, även i den änden av planen.
Jag tycker också att han har en positiv inverkan på Lucas Ekström Jonsson, och jag är helt säker på att det var en tanke med hela värvningen att alla vet liksom Lucas Ekström Jonssons högsta höjder, men också att det går lite upp och ner mellan varven, att han har ibland lite hål i sitt spel. Så tycker jag att en sån som Mosik tar fram det bästa och liksom lugnar ner Ekström Jonsson lite grann. De två kompletterar varandra väldigt bra. De är ju tillsammans ett toppbackpar i den här ligan, får man säga.
Och så vill man säkert åt dominoeffekten och sätta syn med landsmannen Kemmelinen. Nu har de inte spelat alla matcher ihop, men de matcher de har spelat ihop har ju syn liksom vridit upp sin offensiva produktion till liksom höjder där han är en av SHLs formstarkaste backar rent poängmässigt. Och det har ju inte varit i närheten av under tidigare delar av säsongen. Så att där har man ju också hittat en omedelbar kemi mellan de två.
Och den känslan har ju också förstärkts att både Sund och McKiernan nu till slut, efter kanske 3/4 av säsongen när de inte gjorde det, så nu ser de ut som de spelare de var tänkta att vara och som de kanske har liksom betalt för att vara. Där är de ju nu också i hierarkin.
De kanske behövde lite avlastning av andra så kallade toppbackar.
Ja, det kan säkert vara många faktorer. Ta tid att anpassa sig och man ska hitta en partner och liksom kila stadigt med också. Ja, det är väl det. Konkurrensen kanske också har gjort någonting till att liksom bra tävlingsmänniskor kan ju faktiskt stegas av det.
Samtidigt har det ju tagit för lång tid, måste man ändå poängtera, med tanke ja, det, på det, de spelarna de värvades in för att vara. Men visst, lyckas de bibehålla en formkurva in i slutspelet och vara bidragande orsaker till att Rögle går långt där, då har de ändå gjort det de var, på något konstigt sätt har de gjort det de var invarvade för att göra då ju.
Och jag vidhåller också att hade Sund och McKiernan presterat på den här nivån match efter match, så är jag inte helt säker på att man hade värvat båda de här backarna inför fönstret. Det är ju en lös spekulation såklart. Och Jelena försvann ut genom dörren, vilket också ska bakas in i den ekvationen. Men de har ju fått dubbel effekt om man värvar två backar som är bra och sen får man samtidigt två egna backar som lyfter sig. Så det blir en rätt så bra slutsumma av den ekvationen.
Men smaka på det här. Alltså Rögle vann med 3-0 borta mot Färjestad. Ett Färjestad som var i bra form, som har ett starkt lag på pappret, som jagar topp 6. Man gjorde det alltså utan Valtteri Kemelainen och Samuel Jonsson, utan Ted Brithén och Mattias Sjögren. 4 namnstarka spelare. Alltså, det säger ändå väldigt mycket tycker jag.
Ja, samtidigt ska det ju, kommer man från en förlust mot Brynäs liksom dessförinnan. Jag tycker också Färjestadsinsatsen säger jättemycket. Men när man blickar mot resten av den här veckan med dubbla derbyn och Frölunda hemma. Det ska ju bli spännande att se om det var liksom att de prickar formen tillfälligt på något vis. Eller om man håller på att stegra någonting inför slutspelet verkligen. Så man ska inte heller inte glömma riktigt att Rögle åkte på däng uppe i Gävle.
Men det har jag glömt.
Nej, alltså, man ska väl också, man satt så här sent på säsongen med det här intensiva schemat, så är väl inte 3-4 skadade spelare något unikt läge. Det har väl de flesta. Men Rögle har varit duktiga på att maskera sina brister, eller man ska säga att tejpa över, sminka över blåmärken. Det syns inte så mycket att det fattas 3-4 viktiga kuggar. Det är väl kanske det som händer i sämre lag, att den kollektiva nivån sjunker direkt då när man tappar de här spelarna. Så där har de ju varit otroligt starka.
Men då passar ju på att titta framåt mot kommande matcher. Vi har lite andra punkter också på programmet, men det är ju dubbelderby mot dubbelderby.
Gott.
Dubbelderby.
Jag hade tänkt be dig säga det, men det behöver jag inte.
Först borta mot Malmö, sen hemma mot Rögle. Hemma mot Malmö. Det var jag är snurrig idag. Ja, i alla fall torsdag lördag, 2 matcher mot Malmö och sen Frölunda hemma på söndag. Intensivt schema, idel intressanta matcher. Sen har ju Rögle bara en match kvar då innan grundserien är över, det borta mot Timrå. Men nu håller vi oss till de här derbyna först och främst.
Ja, men de har satt sig i ett otroligt läge. Om Luleå går rent och vinner sina 3 sista matcher så kommer de upp i 99 poäng. Vilket innebär att Rögle behöver förmodligen bara vinna 2 av de här 4 sista för att säkra seriesegern. För det är svårt att se att Luleå kan få gå rent. Men de har satt sig ett jätteläge att vinna serien för första gången. Att slå sitt tidigare poängrekord. De har verkligen positionerat sig här.
För tidigare poängrekordet för Rögles del var alltså i fjol 98 poäng. Då slutade man 2 bakom Växjö. Säsongen innan dess hade man 92 poäng och slutade 3. Så den logiska följden, 3-2, borde bli 1. Och fler poäng än 98.
Alltså just den här avslutningen blir Det kan ju gå lite åt två håll är min liksom, tanke. Antingen att man stegrar upp formen spelmässigt och resultatmässigt inför slutspel. Men också vilket hände förra säsongen. Att fokus någonstans svävar iväg lite i slutet av grundserien. Att man är mentalt redan lite grann i slutspelet. För förra säsongen, de sista matcherna där, förlorar Rögle bort mot Linköping. De förlorar på straffar i Malmö. Och jag vill minnas det derbyt som riktigt, riktigt tamt. Det sista derbyt förra grundsäsongen. Och sen förlorar man även hemma mot Leksand innan man då slog Växjö i serieslutningen. Så det var ju tre förluster på de fyra senaste Rögle hade i fjol och sen gick man hela vägen till final. Och så då flög man ur blocken i sin kvart mot Frölunda efter det. Så att det finns ju en liten risk att man tänker lite långt fram helt enkelt. Vilket ju händer många lag också när man redan har säkrat saker och ting.
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt jag tror kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säga, vad hände? Han är död. Så jag, vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så jag, sköt han nu 21 meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Rögle säkrar seriesegern. Och jag tror verkligen, med tanke på att man tappade den förra säsongen, att man vill ha den fjärden i hatten och vinna grundserien.
Ja, de har säkert lärt sig både av det och av slutspelet. Det känns ju, det är inte mycket som talar för det här. Det är ju inget lag som har förlorat särskilt många matcher i rad. De är ju det, ja, men det vinstsäkraste laget i ligan. Och framförallt att man får två derbymatcher här. Det skulle ju förvåna om man kommer ut platta i de här derbymatcherna, skulle det faktiskt.
Nej, och förra säsongen var det också lättare och för spelarna att trilla i den fällan eftersom det inte var någon publik. Alltså, då är det mycket lättare att sväva iväg och tänka på något annat när man vet vad som väntar och om ett par veckor. Nu kommer det vara, vet inte om det var fullsatt i Malmö Arena, men det blir säkert mycket folk.
Runt 10 har jag läst.
Runt 10 000. Och sen så är det ju lapp på luckan i Ängelholm lördag och högst sannolikt även söndag ju. Så att nej, det är ju faktiskt skilda förutsättningar.
Och dessutom är ett Malmö som hittat någon slags form mot slutet och förmodligen rätt ut en allvarlig situation.
Ja, men jag såg en hel del av när Timrå vann i Malmö den 1 mars och det var bland det sämsta och mest håglösa jag har sett på jättelänge. Det kändes som att de var i någon slags fritt fall mot kval. Så den uppryckning som har skett efter det är ju remarkabelt. Så de har vunnit 5 av 6 matcher efter det. Otroligt starka segrar. Och framförallt att hålla ihop i ett ångestmöte mot Djurgården.
Som man dessutom hamnade i underläge.
Ja.
Ja, mot ett förvandlat Djurgården ju, som har varit ett av ligans absolut poängstarkaste lag den senaste tiden. Så det är ju inte som att möta ett Djurgården på helt eke som de var i början av säsongen, utan det är ett annat Djurgården Malmö slog. Så att när jag håller med, jag såg lite på Malmös match. Det var ganska grinigt, ganska liksom, ja men taggarna utåt, spelare som gick i bräschen, Sylvegård. Emil gjorde ett av målen till exempel. Söderberg gjorde väl ett också, så att ja. Och Malmö-Lind i mål då som var jättebra för dem.
Ja, och Malmö har ju dessutom faktiskt fortfarande en hel del att spela för. Dels att ta den här poängen är väl för att helt säkra kontraktet. Men sen givetvis att vinna de återstående matcherna för att ta sig till slutspel. Och rädda den säsong som skulle ju bli ett lyft inför säsongen.
Ja, men de här dammatcherna skulle ju spelas under restriktionstiden. Så liksom vilken jackpot för oss som är intresserade och följa det. Att det blir flyttat till nu för att de här lagen och framförallt supportrarna hatar varandra intensivt, så att det tillkommer liksom ett incitament att man kan sätta en fet pinne i ekon på det andra laget. Rögle kan ju faktiskt spela bort Malmö från slutspel, och Malmö kan spela bort Rögle från en serieseger. Så det finns ju både liksom stora egna vinster att hämta, och man kan faktiskt fälla lillebror eller storebror. Det är väl upp till betraktaren.
Frågan är vilket som är mest engagerande för varje spelare.
Och det är klart att det kittlar inte så lite heller att tänka tanken att det i teorin fortfarande kan bli Rögle mot Malmö i en kvartsfinal.
Just det.
Det glömmer man ju lätt.
Det, men det jag har faktiskt inte ens tänkt på, så jag har inte kunnat glömma bort det.
Knip och Malmö den där sista platsen, och Malmö är i stark form. Så visst, skulle de få möta Färjestad eller Leksand till exempel, så är det ju en tydlig favoritskap hos de två lagen. Men det har ju hänt konstigare saker i hockeyhistorien än att en underdog i ett play-in lyckas ta sig vidare.
Verkligen, och Malmö skulle ju säkert såklart älskar en sån matchserie mycket mer än Rögle. Jag tror inte Rögle är så sugna på att möta Malmö i kvartsfinalen, om jag ska vara ärlig. Men jag tror att Malmö hade älskat det i det här läget när de är underdog och kan bråka lite.
De tidigare mötena den här säsongen har slutat med Rögle segrar 2-1 i oktober hemma mot Malmö, och sen 4-3 borta i slutet av november efter förlängningen. Mm. Precis. Och förra säsongen, nu ska vi se om jag räknar rätt här snabbt, så vann Malmö 3 matcher av 4.
Kan det stämma? Mm. Hade lite stökigt mot Malmö förra säsongen.
Ja, det verkar vara så om jag har skrivit rätt här. Så Rögle har vänt den där trenden nu.
Ja, men någon slags ihängande känsla är ändå att även om Rögle har vunnit de här 2 matcherna, så har det ju inte varit utan besvär. Så att Malmö är historiskt ingen lätt uppgift för Rögle att hantera, om man då ser till hur mycket det faktiskt skiljer i tabellen, så skiljer det ju verkligen inte så mycket i verkligheten när de möts.
Nej, om de skulle stöta på varandra i en kvartsfinal, alltså då sätts ju allt det här i spel igen. Så här, derbyn lever sina egna liv och allt kan hända, och det blir grinigt och det blir massa alltså det blir det ju alla slutspelsmatcher, men nivån blir ju ett hack upp såklart i ett kvartsfinal derby. Så att jag tror som du där, Daniel, att få Rögle välja vilka de gärna slipper, så i kvarten så tror jag de gärna slipper Malmö och får möta något annat lag. Malmö och Växjö blir det då som de helst vill slippa under slutspelet.
Trots det är en sån tydelad känsla. Å ena sidan skulle de ju också älska det. Det skulle ju bli... vi skulle ju älska det.
Det, är ju, alltså, det hade ju varit... Om man får välja kvartsfinalserie att följa, så är det Rögle Malmö 1 och 2 på den listan. Självklart.
Och trycktesta den nya balkongen i arenan, om den verkligen håller.
Det blir som Bruce Springsteen i Ullevi kanske...
Att betongen rämnar.
Är du inte imponerad att jag drog den referensen?
Jätteimponerad. Ja. Vilket år var det då?
90...
Nej, fel år.
Vem är Bruce Springsteen?
80-någonting. 86.
85 skulle jag tro, men får ju väl våra minnesgoda lyssnare på halsen. Jag vet någon.
Alltså, Röglepodden tar oss till och med till Ullevi och Bruce Springsteen alltså.
Exakt.
Stabilt. Mm. Stabilt. Men ja, det kan ju vara så att det är enkelt att se att alla stjärnor står rätt och vad det nu heter. Men det finns ju faktiskt någonting som Rögle har ordentligt med förbättringspotential i. Vi såg ju det mot Färjestad, vad Adam Tambellini betydde i powerplay. Det är 2 mål på 3 försök. Jättebra såklart. Men tittar man på hur powerplay varit under säsongen, så är ju inte Rögle bäst i klassen, långt ifrån. Samma sak, ännu sämre i klassen är man faktiskt i boxplay. Så kanske är det Tambellini som är nyckelfaktorn här, i alla fall vad gäller spel 5 mot 4.
Ge oss lite fakta, Salin.
Ja, men vi har ju pratat om powerplay innan, och det finns väl anledningen att liksom summera lite och titta på siffrorna. Rögle är om man tittar på hela säsongen, sjua i powerplay-statistiken.
Du sa sjuan och inte sjua, va?
Ja, precis. I effektivitet. Man har ju då Skellefteå som leder, Växjö i tvåa, Frölunda i trea. Oskarshamn och Timrå är faktiskt också ovanför Rögle. Och sen är Luleå där emellan på en femte plats. Så att, sett över hela säsongen så är man ju inte på en position där som speglar deras tabelläge. Men så kan man också välja att titta då på hur det har sett ut de senaste 10 omgångarna till exempel. Och det är ju liksom samma typ av läge, fast en, till och med lite sämre. Där är Rögle på 9:e plats sista 10 av 14 lag. Och där under dem så är ju visserligen Skellefteå och Leksand. Men sen är det ju liksom Oskarshamn, Brynäs, Djurgården. De andra har sammanlagt bättre powerplayform. Så att jag tror den här första insatsen, det powerplay, den powerplay effektivitet man hade där var också viktig för deras självförtroende, för att kapaciteten borde finnas är ju liksom helt klart om man tittar på de spelarna som bildar PP1 för Rögle.
Det är jättekonstigt att, okej, jag har ju full förståelse för att spelare in, spelare ut, men det är så pass många skickliga offensiva spelare att statistiken inte borde se ut så där, även om Tambellini är borta. Det borde vara bättre än vad det har varit.
Ja, sen vidhåller den faktorn att de fortfarande är ett av de lagen som, trots att de då är enligt tabellen det bästa laget, nu har de inte spelmässigt dominerat alla matcher, men det är bara Örebro som har fått färre tillfällen i powerplay på hela säsongen. Rögle har ju tillbringat 3 timmar och 28 minuter i powerplay. Frölunda då, som är ett betydligt svajare lag, nästan spelat en timme mer i powerplay, 4:19.
Vad beror det då på? Alltså, ja, det är ju en million dollar question, men med tanke på Rögläs spelstil och att de vill driva upp tempo och jobba hårdare med motståndarna och så här, så borde de ju ha fått, tänker man, fler chanser eller fler lägen i PP.
Verkligen. Jag har varit inne på det innan och jag tror att det finns en ingrodd irritation kring detta. Men Rögle är ju ofta involverade i matcher med ganska få utvisningar. För de är ganska duktiga på att inte dra på sig egna utvisningar. Vissa matcher till och med inte en enda. Och det, jag vet inte, det kanske sätter en ton lite grann i matcherna att nivån hamnar. Det blir inte så att Rögle drar på sig 0 utvisningar, då drar det andra laget på sig liksom 8. Det blir sällan, det blir ofta väldigt jämnt. Som motståndare blir inte heller utvisade så mycket i matchfront. Jag vet inte. Jag tycker ändå att det är liksom en siffra som är lite anmärkningsvärt. Att det seriens bästa lag, enligt tabellen, tillbringar näst minst tid i powerplay av alla. Visst är det ändå lite anmärkningsvärt?
Det låter ologiskt. Men kanske är du inne på någonting, att utvisningar föder utvisningar på något vis?
Kanske. Jag har lite liknande spaningar med närmare om vi rör oss till boxplay. För jag antar att ni har lite statistik att bjuda på det också.
Jag tror vi sitter och tittar på exakt samma siffra nu, Daniel. Men jag kör effektiviteten, så kan du få glida in med den siffran jag tror du syftar på sen. För att i boxplay så är Rögle sett över hela säsongen 11 av 14 lag då. Under sig har man Djurgården, Växjö och Oskarshamn. Och bäst i boxplay är med ganska mycket marginal Luleå.
Bra uttal på Oskarshamn.
Ja, men man måste alltid härma deras klack lite grann när man säger Oskarshamn. Exakt.
Oskarshamn.
Ja, där har man lite huvudvärk när man lämnar efter att ha bevakat en match. Och om man då tittar samma där, liksom någon slags formhistoria, senaste 10 i boxplay, så är Rögle 9. Bäst är fortfarande Luleå i den formtabellen också. Vad hade du för siffra där, Rot? Jag gissar.
Ja, men jag har ju tittat på samma kolumn där, alltså antal tillfällen i boxplay. Där är ju Rögle helt överlägsna. De har 105 vad säger man? Ja, 105 boxplay, att jämföra med till exempel Örebro som har 144. De är ju 10 tillfällen bättre än tvåan. Nej. Ska faktiskt säga att Frölunda har 6 mer än Rögle. Men ganska mycket, om man tittar liksom på tiden spenderad i boxplay, så ligger Rögle på 2.59, alltså 3 timmar. Linköping har spelat liksom 4 timmar och en kvart. De har spelat 1 timme och en kvart mer i boxplay. Många, flera lag som ligger över 4 timmar.
Vilka har flest boxplay då? Flest opportunities i boxplay?
Färjestad eller?
Nej, säg det.
Oskarshamn!
Exakt.
151. Ja, just det. Jämfört med Rögles 105 då. Det är ju ändå en per match nästan.
Intressant.
Så din slutsats blir då att...
Ja, men fakta är att Rögle är det lag som får drabbas av minst 2-minutsutvisningar. Och som får näst minst powerplay.
De får alltså inte tillräckligt med tid att träna på vare sig powerplay eller boxplay för att bli riktigt bra i det.
Nej, de får kanske bara hugga och slå lite mer så att de får fler powerplay också.
Det här gillar jag när det blir resonemang kring statistik, eller hur? Det är för här.
Tre nördar spekulerar.
Det ska ju bli intressant att se vad den statistiken tar vägen i. För det känns ju med liksom intåg i form av Mossick och... fått liksom lite förstärkning i leden, så känns det som att de har ganska mycket bra boxplayspelare. Anton Bengtsson, Ludvig Larsson, alltså många, Adam Edström, Everberg, som är duktiga i boxplay. Duktiga på att vinna puckar, duktiga på att döda tid. Ta iväg pucken och liksom hålla i den. Så det blir intressant att se var den statistiken tar vägen när matcherna börjar gälla allt.
Vad ligger de på för procentsatser? Man kan ju plussa ihop dem där, och når man inte upp till 100 om man plussar ihop procenten i powerplay och boxplay, så är det ju inte godkänt.
73 i boxplay,
24 något i powerplay,
97,92.
Ja, det är en för låg siffra.
Det är dåligt.
Det är dåligt. Skulle man slå ihop det bästa så kommer ni få en betydligt högre siffra.
De tre, om man slår ihop dem, så är Rögle så jag hade 98, 97,92 och bäst är Luleå på 109,21. Ja. Topp tre där är Luleå, Skellefteå, Frölunda. Och sen då Leksand, Färjestad, Växjö. Så att, tittar man på Rögles toppkonkurrenter och så vidare, så finns det intressanta spaningar att göra här.
Precis, ja, men jag menar, Bävamond är ju lite grann motstånd om man tänker på sätter Rögle den. Med tanke på hur att de ligger etta i serien trots detta. Och slutspel handlar ganska mycket om att liksom få allt på plats. För om det är på plats så tror jag de blir jobbiga att tas med.
Det kommer de definitivt att bli. Och precis som jag sa när det gäller målvaktsspelet, special teams brukar också vara en avgörande faktor i slutspel.
Verkligen. Det är ju många gånger till och med helt avgörande.
Intressanta siffror. Det där får vi följa upp, såklart. Jag skulle bara vilja, vi har varit inne och nafsat på det här området med att Rögle kan ta en historisk serieseger. Vad tror ni det skulle betyda för Rögles historiebok och för Rögle som klubb om de faktiskt lyckas med det? Är det kanske inte så mycket att fästa någon större uppmärksamhet vid, eller?
Kanske inte så jättemycket just nu. Det är ju någonstans, COL var en milstolpe, det var en titel. Och nu har de slutspel framför sig. En sån här säsong känns det som att, ja, det var väl kul. Hamnar på, ja, det var väl kul-boken. Men det känns som att de har annat i fokus just nu. Det är väl lätt att bli, det är väl liksom, varför ska man säga... framgångens liksom bakse, men just nu rullar ju allting hem för dem. Så jag har svårt att tro att man ställer till med någon fest för att fira det i alla fall.
Det blir inget stortorget i Ängelholm med en serieseger.
Nej, det blir det inte. Ola Sundman får vila några veckor till.
Ja, han håller nog Ola Dåhlig säkert på att förbereda dig inför finalfirandet. Antar jag, du måste ju börja slipa på manuset i god tid. Nu har du mycket tid på dig.
Just det.
Okej. Daniel, en punkt här på slutet för dig. publikrekord eller inte har jag skrivit här.
Ja.
Vad menar jag då?
Ja, men vi har ju skarpa lyssnare, vi har väldigt skarpa läsare också. Jag skrev en formulering efter Rögle-Brynäs i torsdags, en match som när Rögle invigde sin nya balkong. Då skrev jag, en ny våning öppnades och plötsligt var vi 6310 åskådare i Catena Arena. Så många människor har aldrig tidigare sett en hockeymatch live i Ängelholm. Jag läste och tänkte, vet du att det är så? Låt stå. Jag träffade Linus som kolläste och sa, har du koll på detta nu? Du vet, du kommer få gubbarna på dig. Ja, jag vet, sa jag, men... Till 99 är jag säker på detta. Publicering. Pling! Är du säker på detta? Pling! Sen dess har då mailkorgen bara rasat in med uteslutande mail från äldre gentlemän. Är bara gamla veteraner som har hört av sig. Och,
det gillar du.
Det gillar vi.
Det är ditt gäng.
Ja, det är det.
Och jag är lite nyfiken på om Linus visste någonting här men mörkade för dig.
Nej, det gjorde jag inte. Men jag vet av erfarenhet, eftersom vi har så otroligt, liksom, vad ska vi säga, historiskt kunniga både läsare och lyssnare, så vet jag att alla sådana, liksom, när man slår fast historiska grejer, att det är något slags rekord eller att det är bäst genom tiderna eller sämst genom tiderna eller att det är publikrekord, då ska man ha på fötterna, för att annars så finns det folk som vet och som
kommer att tala om
det. Vilket är jättekul att folk hör av sig, men det är väldigt kunniga läsare, så att man måste ha koll på grejerna.
Jag sa ju att jag är inte förvånad, men det stod 6311 och frös ihjäl vid en damm 1936. Men jag ska faktiskt inte avslöja svaret här, men jag har ägnat veckan åt att dyka i alla arkiv som finns. Gamla årets hockeyböcker, konsulterat hockeyprofessorer, jag har pratat med insatta människor. Jag tror jag har gått till botten med detta.
Så du har ett svar?
Jag har ett svar. En krönika som kommer på lördag morgon på webben.
Vilken och cliffhanger. Vi har rökt podden, men vi kommer inte berätta något.
Så då kommer ni få svaret på om fler människor än 6310 någonsin sett hockey live i Ängelholm.
Och det kanske också blir en slags grund för kommande krönikor. Nu vet ju inte jag svaret, men om du vågar slå fast saker och ting i framtiden eller inte?
Nej, det ska väl, man ska väl akta sig för det.
Jag tycker mest att det ska bli roligt när den kommer ut på lördag, eftersom jag vet att du kommer att få massa nya mejl efter den här krönikan.
Jag vet.
Jag finner väldigt underhållande.
Bara för att jag har ägnat veckan att dyka i historien, så är det inte helt säkert, för man har... Internet var inte superupptäckt på den tiden. Det kan ju finnas en och annan slamkrypare kanske.
Ja, och du var inte i Vegholms ishall 1960-tal.
Nej, det var jag verkligen
inte. Så du kan inte veta.
Det vet jag inte.
Det var fin saker före vår tid också, Linus.
Ja, så är det.
Men jag pratade med en som var med på den tiden som berättade om ståplatspackarna man hade på den tiden. Som hade som jobb. Och bara packa folk på ståplats. Bara trycka upp folk i Vegholms ishall för att få in över 6000 pers. Sen om man kommer över 6310, det får ni ju såklart se. Men roligt jobb att ståplatspackare. Denna gentleman Tony Börs berättade att man ville ju egentligen stå axel mot axel. Men det gick inte, så att man stod liksom bröst mot rygg. Han sa att det inte var pandemi, för man hostade varandra i öronen.
Jag tror att den där hallen inte bara ner när det var fullsatt också, kan
ja, tänka faktiskt. Sig. Han berättade också att man fick röka under de rökutrymmen. Så att, och så var inte läktarna helt täta, så att man stod med liksom en stigande cigarettrök som bara vällde upp.
Glad att man inte levde då.
Ja.
Låter inte särskilt säkert heller, men ja.
Är det så att vi nu har tagit oss från toppen ända ner till botten genom den svarta pisten?
Nästan.
Nej, men vi har bara målgången kvar.
Ja, målgången kan jag bidra med. Jag vill bara liksom, vi brukar ha ett segment här som är lägeskoll från träningen.
Just det.
Och inför derby tänker man att den är extra viktig att ta upp.
Men jag tänkte att vi ska lägga in den här 10 minuters punkten nu, Linus. Ja, där du ska redogöra för träningsrapporten.
Det blir snarare 10 sekunder, för det är så att Rögle efter sin resa hem från Karlstad, man kommer väl hem vid 4:30 på morgonen, onsdag, och därför valde man helt enkelt att ge spelarna helt ledigt under onsdagen och istället ha nästa samling på matchdagen, matchvärmningen. Så därför finns det inget nytt att rapportera eller förmedla gällande det vi har sett på isen under någon träning, för det var ingen sån.
Klent. Mina favoriter från 60-talet, de gick direkt till jubbet och bocka plåt och borra el. Ja, dagdrivarna kunde gå hem och lägga sig.
De kanske inte spelade lika många matcher och lika tätt heller.
Nej, kan man säga.
Kanske. Ja,
kan man
bara så. En tanke.
Ja.
Bra, du var klar där med dina 10 sekunder.
Ja, och sen ska vi tacka någon också. Sen är vi nog målgång.
Vi ska tacka Vågen Försäkringsbyrå och dramatiken i SHL som gör att jag och Linus Alén kan åka till Malmö Arena imorgon och stressa ur oss lite goda texter. Får vi se vad de handlar om.
Ja, och gå gärna in på hd.se när ni har lyssnat på detta nu och kika vad vi har för derbymaterial. För förutom den här podden så finns det ju väldigt mycket läsning ute på sajten redan och på väg ut till både under onsdagen och torsdag morgon. Så att håll koll där.
Ni har 2 veckor på er och om ni inte skulle vara med bakom hd.se-boomen att ordna ett sånt för att snoppa slutspelet. Och då jävlar ska vi varva upp alla in.
Det ska vi. Nu eller aldrig. Och komma in i värmen alltså.
Mm.
Spänn fast igen, då åker vi.
Efter de här 2 veckorna finns det aldrig någon chans att bli prenumerant på HD.
Nej, men det är bra tillfälle att bli det nu om man mot förmodan inte skulle vara det. Så kan man säga.
Ni kan inte missa ett skär.
Stort tack till er som har lyssnat. Vi säger på återhörande om en vecka och då har vi massor av matcher att prata om. Och blicka fram
och vi mot har det som kommer. Och vi har ett resultat.
Det också, ett resultat har vi. Många resultat.
Kanske inte riktigt sista resultatet i och för sig.
Nej.
Men vi har nästan ett resultat.
Vi har nästan ett resultat. Vi säger hej för nu.
Hej.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.